Heretic here from 2311 Racing. Game night's fun until someone spends 5 minutes lining up one shot. Chalk, breathe, re-chalk, still aiming. While they figure it out, I fire up Chumba Casino. I can spin anywhere, anytime, and there's always a new social casino game every week. Spins happen way faster than that shot. Play now at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.
Hej och välkomna till Mord och Mysteriepodden. Det här var egentligen tänkt att bli en mini-episod för att jag och Sara, vi fick inte ihop våra scheman så att vi kunde spela in ett nytt avsnitt. Så för att inte ni skulle gå utan ett avsnitt denna veckan så tänkte jag att jag slänger ihop en mini-episod till er. Men halvvägs in i det här fallet som jag valde, då jag trodde att det här fallet kunde göras ganska kort så att det kunde bli ett avsnitt på ungefär 15 minuter som en mini-episod brukar vara, så insåg jag att det här fallet kan jag inte under några som helst omständigheter göra kort. Jag vill att ni ska kunna ta del av alla detaljerna, ni ska kunna få en sån klar bild som möjligt och kunna se hela bilden, inte bara vad som hände och rättegången och inget mer, utan gärna att ni ska få en bild av lite runt om för att få en känsla för personerna i fallet och en känsla för tiden och staden. Jag ljuger ju om jag säger att det här är en mini-episod, för att det är det inte. Fast jag inte vet hur långt avsnittet kommer bli efter klippningen, så kan jag redan säga nu att det här kommer bli som ett vanligt avsnitt. Fast bara med ett fall. Jag tyckte det här fallet dock var passande för att vårt förra avsnitt var tonåringar som mördar, då avsnitt 4 i den serien. Så vi fortsätter på det temat. Vi ska tillbaks till 1984 och vad jag inte hade gjort för att vara ung 1984. Att uppleva att vara tonåring 1984 och att få uppleva det i USA. Vi ska till soliga Kalifornien, närmare bestämt i staden Orinda som ligger i Contra Costa County, som är en av de county som ligger in till San Francisco. Så det tar drygt 20 minuter från Orinda till San Francisco, så ni har ett hum om var vi är. Orinda är fortfarande känd för att vara en säker stad dit många vill flytta, speciellt barnfamiljer, då det är en säker stad och den har väldigt bra skolor. En av stadens high schools är Miramonte High School. Idag går Miramonte High School in på plats 48 i listan på Kaliforniens bästa skolor. Och den är näst bäst i Contra Costa County. Miramonte High School öppnades 1955. Deras skolfärger är grön, vit och svart och deras skolmaskott är en matador. Utbildningen som ges på Miramonte anses vara väldigt bra. Idag har skolan drygt 1100 elever och vi diskuterade det i förra avsnittet och jag kommer inte ihåg om jag tog med det i avsnittet, eller jag klippte bort stora delar av den diskussionen. Då kanske inte ens så att den var superviktig. I Saras fall så var det ju att Cassie Studdards föräldrar försökte stämma skolan för att de inte hade gjort något för att stoppa Draper och Adamczyk. Vi sa då att det är helt omöjligt för en skola som har över 1000 elever. Och det är helt omöjligt för dem att veta, har kunnat ha koll på alla sina elever och dessutom ha koll på vad de gör utanför skoltiden och utanför skolans område. Jag passade på att kolla upp Pocatello High School bara för att jämföra med Miramonte High School. För att jag hittade en hemsida där du kunde jämföra skolorna. Det var därför jag tänkte att jag kan lika bra kolla upp den också. Pocatello High School har idag i alla fall 1352 elever och det går 23 elever per lärare. Jämför vi med Miramonte High School så går det 19 elever per lärare. Och nu är det säkert vissa av er som tänker, men hallå, när blev det här high school-podden? Och det är det inte, men ibland så snör jag in mig på små detaljer som jag tycker är intressanta. Bara för att det ger en lite djupare bild och en annan känsla om man hänger med på sådana här små detaljer. Så här små statistiker så ger det en bättre bild hur det är i skolan som i detta fallet. Så jag tycker sånt är intressant. Så det blir såna här små mini-deep dives lite här och var i mina fall. Vissa av er kanske tycker att de här små detaljerna är intressanta. Och vissa av er kanske skriker, men kom till saken för fan. Och jag ska komma till saken. Så nu vi pratar om highskolan. Men vid den här tiden i Miramonte och i Orinda så är status och att passa in väldigt viktigt. Det som gick på Miramonte kom från finare familjer och de ville ge sina barn det bästa. Och nu säger jag inte att familjer som inte är rika inte vill sina barn det bästa. Det jag menar med att de ville ge sina barn det bästa är att många av de här familjerna hade det bra ekonomiskt, så om deras barn hade problem något ämne så kunde de anlita en extra lärare så att de kunde ta extra lektioner så de kunde komma i kapp och höja sina betyg. Och det är inte alla som har den möjligheten. Och har man pengar så kan du komma in i finare skolor som ger bättre utbildning som öppnar andra dörrar. Orinda är en mindre stad och på 80-talet så bor det mellan 16 och 17 000 invånare. Och de som gick i klasserna i Miramonte High School, de hade växt upp tillsammans, de hade känt varandra länge, deras föräldrar kände varandra. Så att det var lättare för föräldrar att hålla koll på sina barn och vem de umgicks med. Jag vet själv, när jag växte upp och när jag började grundskolan, jag började ju grundskolan med de som jag gick på dagis med och vissa som jag gick i förskolan med. Våra föräldrar kände ju igen varandra sedan innan och man pratade mycket mer med varandra, föräldrarna emellan, förstår jag det som. Min mamma visste ju vem mina vänner var. Mina vänner, de kände min mamma. Och min mamma kände mina vänner och deras föräldrar. Så att de visste ju var vi var. Fast vi inte hade telefoner och sådär, så visste de ju vilka kvarter vi lekte på. För de visste var våra vänner bodde. Så det är den känslan jag fick när jag läste om att de här har växt upp tillsammans och kände varandra sedan tidig ålder. Bland Miramontes elever 1984 så kommer vi lära känna Bernadette Protti, Kirsten Kostas och Nancy Kane. Arthur and Barrett Kostas fick sin dotter Kirsten Marina Kostas den 23 juli 1968. Paret har också en son som heter Peter. Familjen Costas har det gott ställt och deras dotter har vunnit high school-lotteriet. Hon är söt, hon är populär, hon är med i skolans simlag. Och när hon då var 15, som hon är då 1984, så testar hon för att komma med i skolans cheerleading-lag och lyckas komma med. Vilket hennes kompis Bernadette tyvärr inte lyckas den här gången. Lite om hur man räknar i high school. Det första året, då är man en freshman. Det är ens freshman year. Det är vad vi kallar nian. Andra året är ett sophomore year och då är man en sophomore och det är vad vi kallar första året på gymnasiet. Tredje året är en junior year och då är man en junior. Och det är vad vi kallar då andra året på gymnasiet. Och en sista år i high school är ens senior year och då är man en senior. Och det vi då skulle kalla tredje året på gymnasiet. Så med slutet av deras sophomore year, då deras andra år, det är några veckor kvar till sommarlovet, så blir Kirsten, Bernadette och några till av deras vänner inbjudna till Bobolinks, som också kallas för Bobbies. Det är en sorority inom deras high school där bara de mest populära blir inbjudna till att bli medlemmar. Och klarar de sina antagningstester eller uppdrag så blir de fullfjädrade Bobbies när de börjar sitt junior year efter sommarlovet. Och då är de eliten av de populära på Miramonte High School. Uppdragen de ska göra var bland annat att de skulle hälla ägg eller majonnäs i sitt hår och ett annat var att de skulle ta med sig något fult och gammalt plagg från deras mammas garderob som skulle ha på sig och gå ut på gatan för att erbjuda pussar för en dime, alltså 10 cents. Nu gäller det verkligen att hålla sitt rykte så bra som möjligt. Köpa en fin bil, ha en populär pojkvän, ha märkeskläder och hoppas att ens pappa fortsätter jobba med sitt fina jobb och dra in pengarna. Men Barbies gjorde också bra saker för de deltog i välgörenhet så de bidrog till lite gott. Under sommarlovet får familjen Costas ett samtal som Barrett tar emot och får då reda på att Kirsten...
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Har blivit bjuden till en middag för alla nya Barbies. Och middagen ska vara på lördag samma vecka, alltså den 23 juni. Barrett skriver ner informationen och berättar för Kirsten som blir glad för sin inbjudan. Lördagen kommer och Kirstens mamma, pappa och bror Peter åker iväg innan Kirsten för att det ska till en av Peters baseballmatcher. Barrett säger till sin dotter att ha så kul på middagen och glöm inte att tända verandalampan innan du går. Kirsten ger sig iväg lite senare och hon blir då hämtad av sin klasskompis Bernadette som är en bekant. De är inte vänner, även om de har växt upp tillsammans så har det mest varit en väns vän. De pratar lite med varandra, de går trots allt i samma klass. Men det är inte djupare än så. Det här är inte dela hjärtans status på dessa två alls. Men de är okej med varandra. Men känner inte varandra på djupet. Familjen Costas granne, Arthur Hillman, sitter och tar det lugnt. Men lugnet avbryts av ett skrik. Han ser Kirsten stapla runt på hans gräsmatta. Och han springer ut och ser att hon blöder. Hon har blivit knivstucken 5 gånger. Och han kan inte stoppa blodet från att forsa ut ur sticksåren. Hjälp tillkallas och ambulansen kör henne till sjukhuset. Hon kommer in med stora skador. Hennes högra lunga har punkterats av kniven och även hennes lever har skadats. När hennes föräldrar kommer hem så möts de av blåljus och det är kaos på gatan där de bor. De får reda på vad som har hänt och åker till sjukhuset och de hinner fram så att de kan få vara med henne när hon tar sina sista andetag och hon förklaras död 23.02. Hon dör exakt en månad innan hon skulle fylla 16. Poliserna är snabba med att utreda vad som har hänt, för sånt här händer inte i en liten välbärgad stad som Orinda. De intervjuar grannen Hillman och han berättar att han såg Kirsten och sprang ut för att försöka hjälpa henne. När han har henne i sina armar och försöker stoppa blödningen så ser han en blå Volvo som kör iväg. När han blir intervjuad av polisen så kommer samma blå Volvo att parkera på gatan. Han säger, där är bilen. I bilen sitter Alex Arnold. Polisen vill prata med honom och han vill också prata med polisen. Polisen får veta att Alex bor i Moraga, en stad nära Orinda. Det är ungefär 7 kilometer till Orinda från Moraga. Han berättar att det knackade på hans dörr. Nu vet jag inte exakt tiderna när allt det här har hänt. Det enda jag vet är att det är på kvällen. Allt det här har skett den 23 juni. Så vi är fortfarande på lördagen den 23 juni. Så det är samma dag som Kirsten skulle på den här middagen. Det är samma dag som hon har blivit attackerad. Och det är samma dag som hon dör. Han berättar då, som sagt, att det knackade på hans dörr i hans hem i Moraga. Det var då Kirsten. Som för oss är Kirsten, men när han öppnar dörren så är det en tonårstjej som han inte känner. Men han ser att hon är stressad och ser sig över axeln. Hon säger, min kompis började bete sig weird. Kan jag få låna din telefon och ringa mina föräldrar? Han släpper in henne och låter henne låna telefonen. Hennes föräldrar har inte kommit hem ännu så att det är ingen hemma som svarar. Och då erbjuder Alex att köra henne hem och hon tackar ja. När han backar ut från sin utfart så ser han en gul Ford Pinto som börjar förfölja dem. Han frågar Kirsten, vem är det i Ford Pinton som förföljer oss? Och får då till svar att han inte behöver oroa sig vem det är i bilen bakom dem. Pinton förföljer dem hela vägen till Orinda, så 7 kilometer. Kirstens familj är ju inte hemma för att hon fick inte tag på dem när hon ringde hem. Så hon säger då till Alex att hon ska gå till grannens hus istället för att fråga om hon kan vara hos dem till hennes föräldrar kommer hem. Av informationen så förstod jag det som att hon var sist ut ur huset men att hon kanske inte vill vara ensam hemma. Det låter inte som att hon inte har nyckel och är utelåst. Alex frågar Kirsten om han ska följa henne till grannens dörr och se till så att hon kommer in utan att bli skadad. Och hon säger nej, men hon kan ta det härifrån och tackar för att han var snäll och körde henne tillbaks till Orinda. Alex ser Kirsten gå till grannens hus och han sitter kvar i bilen bara för att se till så att hon kommer in och inget händer henne. Men när hon går mot sin grannes hus så ser han då den gula Pinton och en tjej som stiger ur bilen och springer mot Kirsten. Han hör Kirsten säga, lämna mig fred, du är weird. Han ser att den andra tjejen attackerar Kirsten. Det han inte ser för att det har hunnit bli mörkt ute är att den andra tjejen håller en stor kökskniv. Han tror då att den andra tjejen slår Kirsten. Så när den andra tjejen hoppar tillbaks in i den gula Pinton så bestämmer han sig att han kör efter henne istället. För han tror ju bara att Kirsten har blivit slagen och kan se att hon rör sig. Så han tänker att det är bättre att jag ser vem det är som attackerar henne så att den kan ställas inför rätta. Så när då grannen Hillman kommer ut och ser att Kirsten har blivit knivskuren, så ser han ju den blåa Volvo kör därifrån, och det är ju Alex bil då som kör efter den gula Pinton som inte grannen ser. Men Alex tappar bort Pinton efter en stunds jakt och bestämmer sig för att köra tillbaka till Kirstens gata för att se hur hon mår. Men då är hon redan på sjukhuset och polisen står och intervjuar grannen. Polisen tycker att den här storyn låter lite för fantastisk, så de vet inte, är Alex en hjälte eller är han en misstänkt? När man intervjuar Kirstens föräldrar så säger Barrett att Kirsten skulle på en middag och den som ringde sa att det var en överraskning och att hon skulle meddela Kirsten att inte säga det vidare till någon. Men när polisen ringer runt till de andra Barbies, medlemmarna, så är det ingen som har fått den här inbjudan och det är ingen middag som är inplanerad. Så nu vet polisen att det måste vara någon som är nära Kirsten nog för att veta att hon kan bli utlurad av ett Barbies-event. Alex var inte ensam hemma den kvällen när Kirsten kom och knackade på. Han hade några kompisar över och de satt och spelade spel. Så med det starka alibit så stryker polisen honom från listan över misstänkta. Och nu är han deras enda vittne. Han beskriver gärningskvinnan som en knubbig tjej med blont stripigt hår. Hon körde en ljus senapsgul Ford Pinto med många skavanker. Trots att polisen nu misstänker att det måste vara någon relativt nära Kirsten och att de har ändå ett bra signalement på en ung tjej med några extra kilo, blont hår och de vet bilen, så hittar man inte den skyldiga. Stan är i chock över att något sånt här har kunnat hända i Orinda. Rektorn säger till polisen att det kan inte vara någon av skolans elever. Det finns ingen på skolan som skulle kunna göra något så här brutalt. Det stan tänker lite samma. De tänker att det kan inte vara någon Orindian, utan det måste vara något som kommer utifrån. Det finns många att misstänka i hennes umgängeskrets. För vi pratar om tonåringar där känslor känns så mycket mer. Där hjärtesorg känns som ens död och där avund är något man kan döda för. Alla har alibi som polisen inte var så jättenoga med att kolla upp, men de klarar lögndetektortesten och de ger trovärdiga intervjuer. Men polisen får in ett namn från många olika håll och det är Nancy Kane. Nancy gick i samma klass och hon vill inte vara som de andra. Hela preppy-stilen och jakten på popularitet var inte hennes grej. Hon var helt emot det de andra stod för och var tvärtom. Hon hade blont och svart hår, punkig stil och gillade imagen att ha ett mörker inom sig. Det var känt att Nancy hatade Kirsten för att Kirsten var inte alltid den trevligaste eller snällaste alla gånger. Hon kunde säga saker till Nancy som gjorde henne sur eller titta på henne på ett sätt som irriterade henne. Och det kändes inte som att Kirsten mobbade Nancy på något sätt, utan bara att de två störde sig på varandra. Och många i skolan är övertygade att Nancy är Kirstens mördare. Nancy säger att hon var kompis med Kirsten när de växte upp och hon var även kompis med Bernadette. Då båda var katoliker och de gick i tisdagsskola i kyrkan tillsammans. Så att Nancy har varit en del av det här gänget innan. Hon har varit en del av den här kärngruppen. Men hon började kritisera gruppen och vad de stod för. Och så blev det att hon tog avstånd ifrån dem och ville inte alls bli sedd som någon av dem. Och det var därför hon skapa den här imagen för att stå så långt ifrån dem som möjligt. Hon säger själv att Kirsten stod för allt det hon hatade. Hon kunde...
What's up, fools? Main event Jey Uso here from the WWE. When it's just me between matches, it's day one-ish. And that means it's Chumba time. With hundreds of casino-style games and new titles arriving weekly, there's always something fresh to try at Chumba Casino. The daily boosts make it even more fun. And have me about to get them all during my downtime. Ready for a fun way to chill out and enjoy a few minutes for yourself? Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See T's and C's. 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Bara titta på hennes tjeja frisyr och bli arg. Hon skrev också i sin anteckningsbok: I want to see her blood drip, drip, drip. Och om Nancy kunde prata svenska så hade hon skrivit: jag vill se hennes blod droppa, dropp, dropp. Polisen tycker Nancy är intressant och de förhör henne och frågar vad hon gjorde den 23 juni. Hon säger hon var på bio och såg Ghostbusters. För att hon är minderårig så måste polisen ha ett godkännande ifrån hennes föräldrar för att göra ett lögndetektortest på henne. I alla fall när de inte har, de har egentligen ingenting som binder henne till mordet, utan bara att hon inte gillade henne. Det är det enda de har att gå på. Hennes föräldrar säger nej. Men polisen känner att Nancy, hon ljuger om någonting under förhöret. Sommarlovet går mot sitt slut och det är nu junior-eleverna saknar två stycken i klassen. Kirsten är såklart inte där, men inte heller Nancy. Många bara antar att hon är skyldig och hon har säkert åkt fast. Anledningen till att Nancy är borta den första dagen i skolan är för att hon har gått till polisstationen för att berätta för dem att hon har ljugit och hon vill inte längre bära på den lögnen. Hon erkänner för polisen att hon ljög om att hon var på bio och såg Ghostbusters den kvällen. Det var versionen hon berättade för sina föräldrar, men egentligen så var hon iväg och träffade sin pojkvän i smyg. Och hon var rädd att polisen skulle berätta det för hennes föräldrar och det var därför hon gav samma version av storyn till polisen. Man kollar upp hennes alibi och hon stryks för listan över misstänkta. Nancy säger att hon började tycka att det var tråkigt att hela tiden vara mörk och mystisk bara för att vara tvärt emot det andra. Hon ville bara gå tillbaka till Miramonte och vara en del av sitt gamla gäng igen. Men hennes mamma tycker inte det är en bra idé, så de byter skola. Polisen kommer ingenstans och det har gått en hel sommar och det börjar känna påtryckningar från Orindas invånare. Så man ber FBI om hjälp och Robert Gast får fallet på sitt bord. Han tar det vidare till deras avdelning för beteendevetenskap som har börjat med något nytt. Psykologisk profilering. Metoden var rätt ny 1984 och FBI har utvecklat metoden genom att skicka ut sina agenter på den här avdelningen till många olika fängelser där de fick intervjua många olika dömda mördare för att gräva i deras liv. Allt ifrån barndomen och framåt, och på så sätt hitta röda trådar i vad som driver olika typer av mördare. För att kunna lägga en grund för en framtida profilering. Fast det här är nytt så är man villig att testa och hoppas på att det ska kunna leda polisen i rätt riktning. Utredningen tar 3 månader och när den 14-sidiga rapporten kommer så ändras allt. Från att tro att kanske om vi har tur så kan det leda oss till en ny misstänkt, så läser de rapporten och informationen är så specifik. FBIs agent som har suttit med den här rapporten och kollat igenom hela polisens utredning säger att Kirsten blev knivhuggen en gång i bröstet, en gång i varje arm, och när hon har vänt sig om för att springa ifrån det som attackerar henne så blev hon huggen 2 gånger till i ryggen. Det säger de, att gärningskvinnan, för att de vet att det är en kvinna, har mycket ilska inom sig. Och det har varit mycket känslor i den här attacken. Samt att det har varit oorganiserat dåd, alltså inte planerat. Och platsen där det hände på var inte en plats som gärningskvinnan hade planerat. Konfrontationen tyder på att Kirsten kände personen. Gärningskvinnan är en vit kvinna i ålder 13-19 år. Bor i eller i närheten av Orinda. Kommer från en stor familj, en katolsk familj, närmare bestämt romersk katolsk. Visar inte sina känslor för andra. När det kommer till familjen så ska det stå i rapporten specifikt att gärningskvinnan kommer från en familj med 6 barn. Man tittar på Kirstens vänkrets en gång till och en tjej passar in i detaljerna i FBI:s rapport. Bernadette Protti. Bernadette Protti föddes 20 september 1968 och är yngst av 6 barn. Hennes pappa är en ingenjör och hennes mamma var hemmafru. Från en hemsida så ger de en bild av att de inte hade så mycket pengar och det kunde inte ge Bernadette allt det hon ville ha. Och att Bernadette tyckte att hennes föräldrar var för gamla och inte förstod henne. Andra ger bilden av att det inte riktigt var så. De bodde i ett fint hus nära en countryclub och var övre medelklassfamilj. Men de kanske inte hade lika mycket pengar som Kostas. Hon hade under flera år kämpat med dålig självbild och var väldigt kritisk mot sig själv. Hon var aldrig söt nog, aldrig smart nog och aldrig duktig nog. Hon var inte som Kirsten Kostas som lyckades med allt hon gjorde. Och Kirsten var någon som Bernadette såg upp till och ville vara som. Som jag sa innan så kom Kirsten med i cheerleaderlaget men det gjorde inte Bernadette. Och Bernadette kom inte heller med i skolans årsboksklubb. Men det gjorde Kirsten. Men som det stod i rapporten så skulle gärningskvinnan vara någon som inte visade sina känslor, vilket hon inte gjorde under förhören. Men polisen reagerade inte på det för att hon var inte känslokall på något sätt, utan hon var väldigt lugn och medgörlig. Men hon hade ju ett alibi. Hon sa att hon var barnvakt den kvällen. Men jag sa ju innan att polisen var inte så jättenoga med att kolla upp de här alibina som Kirstens kompisar hade. Och när polisen då kollar upp det här alibit och hör av sig till familjen så säger de: nej, hon har inte suttit barnvakt här. Vi har inte anlitat henne på över ett år. Och detta var då 6 månader efter mordet. I familjens garage så hittar polisen då en gul Ford Pinto. Men Bernadette hade inte sitt körkort än. Så det blir svårt för polisen att visa att det är hon som har kört Pinton. Men polisen tar in Bernadette på ännu ett förhör och grillar henne och visar rapporten från FBI. Och hon säger: men jag är oskyldig. Ja, det låter som jag när man läser profileringen. Men jag är oskyldig. Igen så kom polisen ingenstans och de släpper henne. Några dagar senare så säger Bernadette till sin mamma att hon har skrivit ett brev som hon vill att hon läser. Men hon måste lova att hon inte börjar läsa det förrän om 30 minuter. Inte tidigare. Bernadette ger sin mamma brevet och tar på sig sina ytterkläder och går till skolan. Hennes mamma, som respekterar hennes önskan, sätter en timer på 30 minuter. Och när den plingar så öppnar hon brevet och börjar läsa. I brevet står det: Dear mom and dad, I have been trying to tell you this all day, but I love you so much, it is too hard. So I'm taking the easy way out. The FBI man thinks I did it, and he's right. I have been able to live with it, but I can't ignore it. It's too much for me, and I can't be that deceiving. Please still love me. I can't live unless you love me. I ruined my life and yours, and I don't know what to do. I'm ashamed and scared. Bernadette. P.S. Please don't say how could you or why, because I don't understand this and I don't know why. Och om Bernadette kunde svenska så hade hennes brev låtit så här. Kära mamma och pappa, jag har försökt att berätta för er hela dagen, men jag älskar er för mycket och det är för svårt. Och jag tar den lätta vägen ut. FBI-mannen säger att jag gjorde det och han har rätt. Jag har lyckats leva med det men kan inte ignorera det. Det är för mycket för mig och jag kan inte ljuga mer. Snälla, sluta inte älska mig. Jag kan inte leva om ni inte älskar mig. Jag har förstört mitt liv och ert och jag vet inte vad jag ska göra. Jag skäms och är rädd. Bernadette. PS. Snälla, säg inte hur kunde du eller fråga hur, för jag förstår inte själv och jag vet inte varför. Hennes mamma som läser det här brevet själv kallar på sin man och de båda kör till Miramont High School för att spendera den sista tiden med Bernadette för att de vet att de behöver köra henne till polisstationen. Men de vill bara ha en liten stund med henne för de vet inte vad som kommer hända efter hon har erkänt för polisen. På polisstationen så erkänner Bernadette allt och bryter ihop. Enligt Bernadette så var det hon som ringde med inbjudan för att locka ut Kirsten. Och det var viktigt att hon inte berättade för någon för det var ingen annan som hade fått den här fake-inbjudan. Bernadette var den som skulle hämta henne för att köra till den påhittade middagen. Hon hämtar Kirsten och kör till Moraga och parkerar i ett område och berättar då om hennes plan att det finns ingen middag men att hon vill jättegärna lära känna Kirsten bättre och hon har blivit bjuden till en fest som hon vill att Kirsten ska följa med henne på. Enligt Bernadette så ville Kirsten att de skulle köra till en avskild plats för att röka på, men det vill inte Bernadette. Kirsten blir sur och hoppar ut ur bilen som är då parkerad och hon säger "Du weird". Polisen tror istället att Kirsten har blivit sur för att det inte var någon middag och för att Bernadette har ljugit för henne för att lura ut henne från hennes hem. Och det är därför de börjar tjafsa och Kirsten hoppar ut ur bilen och säger "Du weird". Jag har en helt annan teori, för jag tror att Bernadette har sagt att hon jättegärna vill vara vän med Kirsten och hur mycket hon ser upp till henne och hur mycket hon tycker om henne och försökt kyssa henne. Det här är bara en känsla. Kirsten har puttat bort henne och gick ur bilen och sa "Du är weird". I förhöret med Bernadette så kommer det bli tydligt att hon attackerar Kirsten för att hon säger "Du är weird" och hon är livrädd att Kirsten ska berätta för de andra i skolan hur weird hon är. Och jag tänker att om vi kollar Bernadettes version, ja, hon lurade ut henne. Men sen så vill ju Kirsten gå och röka på, men det vill inte Bernadette. Och det är jättekonstigt att hon säger, ah, du är weird. Och hon skulle bli jätteorolig att hon skulle berätta det till alla i skolan och bli utfryst. Kollar vi på polisens teori, då är det bara, ja, visst, jag förstår om hon hade blivit sur för hon blev utlurad och kanske inte hade låtit så jättebra om hon hade berättat det vidare. Men samtidigt så förstod jag det som att tjejerna gillade att festa. Så det känns inte som att det kanske hade varit jätteomöjligt att locka henne med fest. Dock är det något polisen inte tror var sanning. De tror inte att det fanns någon fest för att Bernadette var så alldagligt klädd. Hon var inte klädd för att gå på fest. Så det känns lite konstigt att, är det något du skulle vilja döda någon för? Är det en hemlighet du vill att någon ska ta med sig ner i graven? Att du bjöd dem på en fest? Visst, du lurar ut personen, men man kan ju lätt prata bort det på ett helt annat sätt. Bernadette hade en besatthet av Kirsten. Hon såg upp till henne, hon ville vara som henne. Och jag tror att många kan förväxla det som att jag är kär i denna personen. Särskilt när man är ung och kanske inte riktigt förstår sina känslor än. De här var ju bara 15 år gamla. Och tittar vi på tiden 1984, då är det inte lika öppet som idag att vara bisexuell eller bi-curious. Det är något större än att hon blev utlurad på en middag som inte existerar. Och när vi tittar på vad Alex sa när han frågade henne, vem är det som kör Pinton som förföljer oss? Och då sa hon, oroa dig inte för vem det är. Det känns som att hon skämdes eller var förvånad eller lite chockad. Annars kunde hon ju bara säga, hon heter Bernadette och går i min klass och hon lurade ut mig. Men det känns som det är någonting annat, det är en annan orsak. Det här är min känsla som jag har läst in när jag läser deras interaktion och hennes valda ord och hur hon reagerar, Kirsten alltså. Och även Bernadette, att hon känner att hon måste stoppa henne från att berätta det vidare, och då tar hon en stor kökskniv och hugger henne 5 gånger. Och som det stod i FBI:s rapport så var det mycket känslor i attacken. För när du väljer att hugga någon med kniv så måste du stå väldigt nära personen. Sen förstår jag samtidigt att en kniv är kanske det lättaste för en 15-åring att få tag i. Så det kan vara att hon valde kniven bara för att det var det som fanns att tillgå. Men vad som än händer i bilen så hoppar Kirsten i alla fall ut ur bilen och går till närmsta huset för att be om att få ringa till sina föräldrar så att de kan hämta henne. Och det är då Alex Arnolds hus. Och Bernadette säger att det var inte planerat att bli en attack eller ens en konfrontation, och kniven tog hon inte med sig, utan bilen lånar hon av sin stora syster Gina som jobbade och använde bilen mycket i sitt arbete. Så när hon skulle fixa lunch på sin lunchrast, så, som oftast var ute på vägarna, så hade hon kniv med sig för att kunna göra sallader eller skära i frukt. Och hennes stora syster Gina säger att det kan vara hon som har lagt den kniven i bilen. Men polisen tycker inte det är så troligt att någon har en 37 cm kniv i bilen för att skala lite frukt och grönt till lunchen. Och det av er som har ett bra minne som kommer ihåg att jag sa att Bernadette körde Pinton då ju, men att hon inte hade ett körkort än. Hon sa till sin pappa Raymond att hon skulle sitta barnvakt till en familj som bor en bit ifrån deras hus. Han kör henne till det han tror är hennes barnvaktsjobb. Och när de är framme så säger Bernadette att, snälla, kan inte du lämna bilen utanför? För hon känner sig säkrare då. Jag antar att hon menar att hon vill att det ska se ut som någon vuxen är hemma i huset så inget händer. Hennes pappa går med på det och går hem. Det är inte så jättelångt mellan husen. Jag tror inte att han lämnade nyckeln med henne, utan jag tror att hon har tagit med sig en extra nyckel. För det var många i familjen som använde bilen, även om det var mest hennes syster Gina som använde bilen. Hennes rättegång drar igång våren 1985 och hon döms för mordet i andra graden. För domaren anser inte att det fanns tillräckligt med bevis som tyder på att det var ett planerat dåd. Bernadette får det strängaste straffet, och för att hon är 15 år när hon begick mordet så är 9 år maxstraffet. 1992, alltså 7 år i fängelse, så har hon en parole hearing där man tittar på hur hon har skött sig i fängelset och försöker bedöma om hon är säker att släppa ut. Kirstens föräldrar, som numera bor i Hawaii då de flyttade från Orinda 1985, de kommer till the parole hearing och vädjar att de inte ska släppa ut henne tidigare. De säger att Bernadette säger bara det ni vill höra. Och med tanke på hur hon ljög för polisen i 6 månader och hur hon låtsades sörja med de andra eleverna fast det var hon som var den skyldiga, det borde räcka för att visa vem hon verkligen är. Men the hearing board, de som bestämmer, tycker annorlunda och anser att Bernadette är säker att släppa ut, då det egentligen bara var Kirsten som var Bernadettes enda besatthet. Och nu när Kirsten inte längre finns så anser de inte att hon kommer vara någon fara för någon annan. Vilket jag tycker är en dålig anledning att godkänna att släppa ut någon. Då de säger att personer har tendens att bli besatt av andra och då kan det leda till att personen dödar den som de är lite besatta av. Men nu när den som de var besatta av inte längre finns så är hon säker att släppa ut i samhället. Men hon har fortfarande tendensen att bli besatt. Det ska ju vara att man är säker på att personen är rehabiliterad nog och har kommit så långt i sin självinsikt att det kan bearbeta sådana känslor och kunna avstyra sånt beteende innan det går för långt. Men hon har ju inte dödat någon sedan dess och hon har ju inte gjort något olagligt efter det, så hon har ju inte varit en fara för samhället sedan hon släpptes ut 1992. Jag kan tycka att hon fick ett så pass lågt straff som 9 år. Hon kunde gott sitta hela sin tid i fängelset. Hade hon varit några år äldre så hade hon fått 15 år till livstid för mord i andra graden i Kalifornien. Hon bytte namn till Jeanette Tomank. Jag tror hon gifte sig med en som heter Tomank i efternamn och det är där det efternamnet kommer ifrån. Hon har 2 barn och hon har en blogg om matlagning och kupongtips som hon inte har varit aktiv på flera år. Hon har även en profil på X, före detta Twitter, som hon heller inte har varit aktiv på flera år. Enligt uppgifter så visste inte hennes man om hennes förflutna från mycket senare. Och vet inte om det här ledde till en skilsmässa, men det senaste jag kan hitta om henne är att hon idag heter Jeanette Butler. Så kan vara att hon har gift om sig. Vill man se en film som är baserad på fallet så finns filmen Death of a Cheerleader med Tori Spelling från 1994 på YouTube. Jag hoppas att ni tyckte om det här fallet och jag tror inte vi kan kalla det en mini-episod, men en fortsättning på tonåringar som mördar. Och i nästa avsnitt, som vi sa i förra avsnittet, så kommer vi ta upp ett nytt tema och det är det perfekta mordet. Jag hoppas att ni hänger med oss då och tills dess så får ni ta hand om er själva och varandra, så hörs vi snart igen. Hej då!
Hey, it's Cole Swindell. After I give everything I've got to land a perfect vocal, I usually take 5 before jumping into the next track. And I've learned exactly how to recharge in that time. Some folks grab coffee. I hit a quick good luck spin. Next thing you know, the break is just as fun as laying down the track. A better break makes for a better take. Need a break? Let's chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus TNC supply. Sponsored by Chumba Casino.
You're listening to a podcast right now. driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at RSS.com.